och fler kvinnor som vill träna under graviditet på alla nivåer. Mm. Så det är ju ämnen som är viktiga och intressanta för många. Inte bara den yttersta eliten.
En podcast från Sportbladet.
VM åker i vintras och ett framgångsrikt skid-VM i Falun. Och nu är det vår ute. Hur är det, Maria Rydqvist? Åker du fortfarande skidor eller har du lagt dem åt sidan nu?
Jag åkte faktiskt skidor i tisdags i förrgår.
Det finns snö kvar.
Där jag bor i Älvdalen. Så det gick, men det var väl gränsfall att det var inte så bra spår då längre. Men det är, ja, nu är det ju faktiskt rätt så sent på året, så det är dags att börja med den andra träningen.
Precis, men du får inte lite ledigt emellan då?
Jo, men jag har ju egentligen haft det lugnt nu sedan jag slutade tävla för 3-4 veckor sedan. Så att jag har tränat för att jag tycker att det är roligt att träna. Och det är det jag märker när det är vilat. Jag vill ut i alla fall, fast man är inte ute lika länge och... Alltså man kanske inte är så sugen på att träna 2 pass om dagen. Det är något helt annat. Men att komma ut en stund varje dag och få frisk luft och bara lite endorfiner, det är väldigt skönt.
Och kanske med lite andra krav på den rörelsen än på den hårda träningen.
Ja, men absolut. Det går väl oftast i ett rätt så lugnt tempo. Och man åker mer när det är fint väder ute. Om det inte är så fint då kanske man struntar i det.
Och vintern, om vi bara ska blicka tillbaka lite innan vi blickar fram, så blev du inte uttagen till VM först. Jo, det blev du i reserv, alltså som reserv, men reserv på hemmaplan. Och kom dit omgående då när Anna Haag blev sjuk. Och gjorde väldigt bra ifrån dig med de korta... Ja, du hade väl förberett dig givetvis då på ditt håll. Men med lite distans, hur summerar du ditt VM?
Ja, men det var en omtumlande resa, för att jag blev ju väldigt besviken när jag bara blev reserv. Och nu efterhand så vet vi att det blev ett VM i alla fall, och vissa trodde väl att jag skulle få åka. Men jag kände inte så när jag blev reserv att det var troligt att jag skulle åka, för det var inte heller säkert att jag var första reserv, utan det fanns personer i truppen som kanske skulle få åka före mig. Och så att det var jobbigt att... Det är svårt att förbereda sig när man inte vet om man ska få åka. För man vill ju förbereda sig på alla sätt. Liksom verkligen gå in för det. Och det är ganska jobbigt att göra om man då inte får åka. Så det var ju en tuff period, tycker jag.
Precis, och du var ganska öppen där när truppen togs ut vid SM. Då, sista dagen på SM. Över att du var rätt besviken. Mm. Hur var just det liksom, nederlaget i den stunden?
Jo, jag blev jättebesviken då direkt. Och sen så kunde jag väl bli lite mer samlad efter ett tag och känna att det kanske finns möjligheter och jag måste försöka att tro att det ska bli ett VM. Så mer och mer började jag ju ändå att förbereda mig som om det skulle bli.
Det var ju tur det. För det blev ju så här blixtinkallad där. Anna Haag blev sjuk på... genrepet i Östersund och sen var det bara för dig att packa väskan.
Mm. Ja, och sen när jag kom ner till VM, då var jag ju bara jätteglad att jag hade kommit dit. Alltså först när jag åkte ner visste jag ju faktiskt fortfarande inte att jag skulle få starta. Utan då visste jag bara att jag skulle få komma ner och vara reserv på plats. Så då var jag bara glad för att jag skulle få vara på VM.
Ja, precis, för att vara med liksom i den här.
Ja, men lite var ett steg närmare VM. Men sen på kvällen, samma dag som jag kom ner, fick jag ju veta att jag skulle få åka. Så nej, det var jag jätteglad.
Och det är skiathlonloppet som var första loppet, ja.
Ja, precis. Och, alltså man förstår ju mer och mer hur stort VM skulle bli. Det hade väl alla pratat om hela året, men jag tror att jag inte riktigt hade tagit in det där. Hur stort det skulle bli. För det kom ju verkligen över en sen att det var någonting riktigt stort.
Kan du njuta det när du var där, eller är det sånt här som har fallit på plats lite i efterhand?
Jo, jag njöt av det när jag var där. Det gjorde jag. Jag kände jättemycket glädje av det och att jag fick energi av det. när jag var på plats. Det var...
Jag tänker vilken udda situation om man tänker, alltså många av de andra landslag kommer ju dit med lite olika, alltså Charlotte Kalla kommer dit med väldigt mycket förväntningar från sig själv och från omgivningen och en ganska tuff liksom resa också dit. Stina Nilsson som är ung och lovande så kommer också med förväntningar liksom. För det var det ju mycket uppsida, alltså positiv energi bara att vara med liksom. Kunde du känna av det att det fanns olika så grader av energinivå i truppen, känner man det när man kommer in så?
Jo, alltså jag känner ju att Charlotte har en helt annan förväntan och press på sig och har ju en annan situation att tackla. Alltså hon har ju vetat hela tiden att hon ska åka och sådär, men folk förväntar sig att hon ska prestera och jag kan ju liksom gömma mig bakom henne. Alltså om det inte skulle gå bra för mig så är det ju inte jag som får fokus, utan det är ju hon. Och det är ju både positivt och negativt, men det gör ju, för mig gjorde det att jag inte var speciellt nervös sådär. Jag kände ju bara att det kan ju bara bli bra.
Och det blev det ju.
Ja, det blev ju bra.
Känner du själv att du var över förväntan ändå dina resultat?
Eller låg det i... Alltså jag hade inte förväntningar. Nej, hade inte. Jag visste inte om jag skulle åka. Så det var ju bara positivt hela tiden. Jag gillar väl kanske det också, att slå i underläge och bara alltså det är bara en bonus när jag lyckas. Det är en väldigt skön känsla det också.
Precis. Ja.
Samtidigt som liksom vägen dit är ju jobbigare, alltså att få göra arbetet dit själv.
Precis, och det har du gjort. Vi ska återkomma till det, men om man bara tittar på som VM där ändå, är det stafettmedaljen som ändå känns mest i hjärtat, eller är det något av de individuella loppen?
Det är nog lika mycket stafetten och fjärde platsen. Men det är liksom hela VM på något vis att det gick bra. Att den veckan och den upplevelsen som i kombination.
Men sen att stå på torget där, det var mycket folk och ta emot silvermedaljen, var ju ändå rätt mäktigt.
Ja, det var jättehärligt.
Och sen har vi ju sett alla de här bilderna då, Maria, på dig och dina små barn då, som de är jättefina bilder som var på plats och hejade. För att snegla lite, men Vilda och Charlize. Och Vilda träffade vi tidigt på det var vi uppe i Gällivare på världscupsdebuten för flera år. Hon har varit med länge i världscupscirkusen. Och det är klart att du får en del frågor om att kombinera ditt idrottande med att vara mamma. Och det var fokus även på Johan Olsson som var borta 7 veckor från VM för sina barn och får isolera sig lite. Och vi pratade lite kort om det här innan, sådär, hur du upplever det att vara skidåkare och mamma. För det blir ofta så, eller hur?
Ja, det är ofta så som jag framställs.
Eller mamma och skidåkare. Nej, men just det här att du lyckas kombinera.
Ja.
Är det bra eller dåligt? Är det liksom negativt eller positivt att vi, säger jag, journalister ändå är på där och hela tiden gärna tar med den delen?
Ja, men jag tycker det är bra på så sätt att man lyfter fram att det är möjligt att vara mamma och idrottare. Och jag pratar ju jättegärna om det, för att jag tycker att det ska vara samma möjligheter för en mamma att elitsatsa på en idrott och som för en pappa. Och så jag tycker det är jätteviktigt att man lyfter fram det och så, och pratar om vad har kvinnor för förutsättningar att kombinera det här. För det är ju lite skillnad på för tjejer och killar. Och det är lite svårare för en kvinna att komma tillbaka. Och så. Man ska ju gå igenom en graviditet och förlossning och amning och allt vad det kan vara. Så det är väldigt skilda förutsättningar.
Ja, jag sa det till dig när vi är, men jag kan titta på det och tänka, gud, hur klarar din kropp av det? För nu har jag fått 3 barn och det är inte så att det går inte av sig självt liksom, att allting faller på plats muskulärt och sådär efteråt. Men du har verkligen lyckats med det.
Ja, det har ju gått jättebra. Men det är givetvis inte självklart att det går lätt. Men man har ju bra förutsättningar när man har tränat i många år. Och att kroppen återhämtar sig snabbt och läker. Så det finns ju bra förutsättningar att komma tillbaka. Men det kan alltid inträffa saker på vägen. Och det är ju inte någon självklar och lätt resa. Och sen, skillnaden är ju att man måste vara borta kanske minst en säsong som mamma. För en pappa är det bara att fortsätta tävla. Och just den biten, det är ju, ja, det är den fysiska aspekten då, att kroppen ska läka och så. Men sen är det ju allting annat sportsligt som man ska få ihop då. Man kanske kommer utanför det man var i när man blev gravid. Som i mitt fall så var jag ju med i landslaget mellan mina graviditeter. Och sen åkte jag ur landslaget och så ska jag ta mig tillbaka dit igen då på egen hand. Och det kan ju vara många olika saker som blir lite svårare.
Precis, är det, och det är ju naturligt att det blir så, för att som kvinna så bär du ditt barn och du föder ditt barn och har en annan fysisk belastning än vad en Johan Olsson eller Marcus Hellner har, som kan tuffa på sina små läger liksom, faktiskt. Mm. Hur känner du det där? Blir det så här, att det är lite orättvist, eller känner du ändå, ja, men du får ju en fördel av kanske att bära barnet, eller ja, hur alltså, resonerar du där? Ja, det är svårt.
Nej, men jag är jätteglad att jag är kvinna. Det har jag inte tänkt så. Och det är ju det är fantastiskt att få uppleva detta. Det man tänker är ju att det kanske borde skapas bättre förutsättningar för kvinnor att komma tillbaka. Att man inte blir så utlämnad att klara det här själv. För att om man jämför med någon som har ett vanligt arbete, så har man föräldraförsäkring och man kan vara ledig och ta ut de här föräldradagarna. Men om man är idrottare så oftast är man ju inte anställd, så det blir ju det här med ekonomiska. Mm. Men sen är det också att ja, men man tvingas ju vara ifrån idrotten. Och då ska man göra någonting annat under tiden och man ska försörja sig. Så det är inte samma sak som att bara vara ifrån sitt jobb.
Nej, och jag kan skoja lite om det som jag gör där med skillnaden. Men just som du säger, så är det ju, om man tittar generellt och strukturen inom idrotten, så är det ju, finns det ju inte i idrotten strukturer för att du ska kunna vara frånvarande egentligen ett år, kanske. Nej. Under den bästa delen av din karriär och föda barn. På något sätt så är det så att du idrottar pang och sen slutar du och sen skaffar du barn. Alltså, borde man...
Det finns ingenting som fångar upp där. Nej. Där tycker jag att det borde finnas någonting mer som man kan bli slussad tillbaka. Att det inte bara hänger på en själv att komma dit.
Mm. Om man tänker, om man kopplar det till exempel till skador liksom, om du ska råka på en korsbandsskada, är den tillbakaslussningen mer naturlig, att man går i så här, man sätter sig med en rehab och nu ska vi göra det, du behåller din plats i landslaget, vi stöttar dig under tiden.
Ja, jag tror att det, ja.
Så det är mer naturligt med en korsbandsskada än barnaföda.
Ja, men jag tror att många inte heller vet hur de ska hantera det riktigt. Så kunde jag nog uppleva i mitt fall också, att man vet nog inte riktigt hur man ska hantera det, vad som är rätt. Och alltså, jag kände ju att jag var ju idrottare hela tiden. Alltså, jag var ju det även när jag var gravid, och även om man hade helt andra saker i tankarna när man väntade barn, och givetvis så var man liksom i den här bebisbubblan och allt det där när man hade fått barn och så, men ändå var man ju elitidrottare.
För det är
hela tiden. Alltså, det fanns ju kvar. Så man slutar liksom inte vara det. Så tankarna fanns ju på idrotten i bakhuvudet hela tiden. Och det kanske är svårt att förstå också. Att man liksom inte bara kommer ifrån allting. Utan det finns där.
Men hur var det där då? För du var med i landslaget och var vilda liten. Mm. Och sen så när du blir gravid igen, så under den perioden så tappar du din plats i landslaget. Eller i träningsgruppen, va?
Ja, det blev ju naturligt under min graviditet att jag inte längre var med. Alltså det blev ju tävlingssäsong sen en bit in i graviditeten, och då den vintern tävlade jag ju i princip inte. Och det var ju liksom naturligt. Men och sen året, sen föddes ju Charlize i maj, och då hade ju nya träningsåret börjat då. Då är det ju rätt så svårt att jag kanske direkt skulle ha hoppat på någonting. Det blir ju orimligt. Man måste ju kunna vara med på träningen om man ska vara med på läger.
Men hur gick diskussionen mellan dig och landslagsledningen? Upplevde du att du fick stöttning därifrån och att de hörde av sig? Hur tänker du här? Hur kan vi hjälpa dig i det här fallet?
Ja, till viss del. Men ändå tror jag de inte riktigt visste hur de ska hantera det. Jag känner att det borde finnas någonting mer där. Och sen, det kan ju ta olika lång tid att ta sig tillbaka. Ja, det kan vara ganska tufft att liksom, man kanske tappar en del sponsorer och man ska fixa allting sånt.
Men då kanske det är ännu viktigare i och för sig att man har liksom en struktur från förbundets sida, från ett landslags sida. Mm. När den andra liksom, strukturen ändå blir väldigt påverkad.
Mm. Ja, att de... Att de ser vad man har för ambition att komma tillbaka. Att de kan också se det liksom lite långsiktigt. Mm. Ibland så kanske det också kräver lite längre tid innan man kan prestera fullt ut. Att man ändå ges chans då.
Just det. Tycker du att du har fått den chansen eller?
Ja, det är svårt att säga. Jag tror att det gick ju väldigt lätt för mig att komma tillbaka efter första graviditeten. Och då fanns det nog en förväntan att det skulle gå, att det går så snabbt och lätt att komma tillbaka.
Det tog lite längre tid efter det andra?
Ja, det tog lite längre tid. Det var lite tuffare att få tillbaka allting muskulärt och så. Och sen, det var jag upplever väldigt mycket med det här med att komma tillbaka fysiskt. Det är ju att det är så himla stor skillnad. Att vissa saker kan man komma tillbaka med snabbt. Jag tyckte att det var lätt att komma tillbaka konditionsmässigt. Mm. För jag kunde ju träna kondition hela graviditeten. Så att det tog ju bara några månader då. Och det gjorde att vissa saker gick väldigt bra. Men sen muskulärt tog det jättelång tid att få tillbaka magmusklerna. Det tog ju mer än ett år. Och det gjorde ju att stakningen blev ju inte speciellt bra.
Just det.
Så att, och sen explosivitet och sånt tog också lång tid. Så jag tror att det är väldigt stor skillnad på vilken idrott man håller på med. Hur lång tid det tar att komma tillbaka. Jag tror att det är svårare i styrkegrenar och explosivitet och snabbhet och sånt.
Och det är klart att skidåkning ställer extrema fysiska krav liksom.
Jo, det gör
det. Det är ju hjärtat är en sak, men det är ju många bitar som ska sitta där.
Ja, det är.
Men du kom tillbaka, du har kommit tillbaka och du tog dig till VM. Och det är klart att vi kan inte undra annat än hur det ser ut framöver här innan vi går vidare i diskussioner om det här med liksom kvinnligt som ligger dig varmt om hjärtat och mig varmt om hjärtat. Fortsätter du satsa?
Mm, jag har bestämt mig för att fortsätta.
Jag frågade dig det, för du var lite på väg, sa du där, innan VM.
Ja.
Men det får nog vara bra nu.
Ja. Jo, jag har varit inne på att sluta också. Och innan VM, då hade jag väl i princip bestämt mig för att sluta. Men sen så, när VM gick bra och hela säsongen har ju känts som en bra säsong, så blev jag väldigt inspirerad och jag känner att det finns mer att utveckla och då är det svårt att vara nöjd. Plus att jag känner att det fortfarande är väldigt kul.
Mm. Och det är ju en viktig drivkraft.
Sluta med något som är väldigt kul. Men det som har fått mig att tveka och så i perioder, det har ju varit att, alltså jag har ju känt en väldigt stark kluvenhet mellan att vara elitidrottare och mamma. Att jag slits mellan olika känslor där. Och det är svårt att veta hur mycket plats idrotten ska ta.
För då är man inte på ett jobb, mamma. Eller?
Ja, alltså. Ja. Alltså, hur mycket ska jag prioritera mig själv? Mm. Hur egoistisk ska man vara? Och ibland så kräver ju idrotten att man sätter sig själv i första hand. Och det är ju en väldigt jobbig känsla när man är mamma. Så jag försöker väl att periodisera.
Ja, du periodiserar mammaskapet liksom, eller skidåkningen.
Nej, men liksom att ja, den smart. Här perioden när det är jätteviktig säsong och då kan jag göra så här. Men resten av året så vill jag inte prioritera mig själv på det sättet. Mm.
Men det är väl inte fel?
Nej, då känns det ju mer... Då känns det mer bra att göra så.
Vad är det svåra där? Är det liksom att du prioriterar din träning i vardagen? Eller är det de här att vara borta? För det blir ju en del per automatik om man väljer att tävla. Att man är på resande fot. Typ både läger och...
Ja, det är ju världscup, det där med att vara borta. Mm. Är ju. Och sen är det ju... Till exempel när barnen har varit sjuka. Så har det ju varit svår avvägning. Hur jag ska göra då. Om jag ska akta mig för dem eller inte. Mm. Och där tycker jag det har väldigt stor betydelse när det är. Om det är veckan före VM eller om det är nu på våren då.
Så nu tar du, nu får de kramas även med baskeluskar.
Ja, precis.
Och vad svårt.
Det är väl, ja, det är ju väldigt svår bit tycker jag. Det är nästan det som har varit jobbigast med hela idrotten.
Är det så att du har som... sagt nej till att ta hand om, låter ju hemskt, klart att du tar ditt ansvar för dina barn, det är inte alls vad jag menar, men att inte, om det är så att det har varit sjukt och man nära viktiga tävlingar, att du har isolerat dig på något sätt själv då, eller inte tagit...
Ja, det har jag gjort. Och det var det jättejobbigt.
Frågar de då, varför inte mamma är här?
Ja, äldsta Vilda, hon frågar ju det, hon är ju medveten och så. Så jag har ju berättat för henne att det är för att hon är sjuk och jag ska tävla och så. Så hon förstår väl det lite grann, men det är ju ändå svårt.
Men du, Johan Olsson då, som har två små barn och som isolerar sig i, för han blir sjuk väldigt ofta.
Mm.
Och han, det säger ju själv att det är hans akilleshäl. Och isolerar sig 7 veckor då inför VM för att kunna genomföra VM. Hade du kunnat göra något liknande?
Jag vet inte. Jag tycker det är fantastiskt bra att Johan Olsson berättar om det. Och att han som pappa... lyfter fram just hur känslosamt det har varit för honom. Det tycker jag är jättebra att han gör. För att det, annars är det ofta mammor som berättar om sådana saker. Men att en pappa också kan känna att det är så jobbigt att vara ifrån sina barn. Och det tycker jag är väldigt bra av honom.
Du, hur satsningen då? Du fortsätter. Det låter ju lovande. Har du satt upp någon tidsplan också för hur? Och hur satsningen, har du liksom lagt upp någon plan för hur den ser ut?
Jag tar ett år i taget och det har jag nog gjort ganska länge. Jag brukar jobba lite mer så. Kort.
Men nu är det ingen mästerskap nästa år. Då tänker man, man tänker inte längre då liksom, att det måste vara ett OS 2018. Eller,
nej. Ja, men jag jobbar inte så. Nej. Jag känner att jag blir mer motiverad när jag bara tänker ett år. För då kan jag ge allt. Mm. Om jag tänker för långsiktigt nu när jag har hållit på så länge. Då orkar jag nog inte riktigt ge allt. Då blir det så... Det blir nästan betungande för mig. Jag tänker ett år, då är det så här, det är inte så länge, då är det kul.
Och då tänker du ett år och då är det toren nästa år och den här kanadensiska toren som står lite i fokus.
Mm.
Vad är det, har du redan tänkt på vilka bitar som du vill jobba på liksom i träning eller är det så att spinna vidare på det som går bra nu?
Nej, jag har ju jättemycket att jobba med tekniken. Så det ska jag jobba mycket med det här året. För det har blivit väldigt eftersatt. Dels när jag varit utanför lag och sen genom graviditeten och allt det här. Så har jag inte jobbat så mycket med tekniken. Så jag dels har nog tappat sånt som jag har kunnat. Men sen har ju saker utvecklats också en del. Och det har jag inte riktigt tänkt med i. Så det finns mycket både i klassiskt och skate. Mm. Som jag tror att jag nog ska kunna förbättra redan till nästa säsong.
Det är kul, då är det ganska konkreta bitar att jobba med
det.
Också.
Ja, annars just träningsupplägg och så, det tycker jag nog att jag har hittat rätt och vet hur jag ska göra.
Mycket backintervaller.
Ja, precis. Jag kör ju väldigt mycket backintervaller.
Du gillar det?
Jag gillar det. Fast man ska ju inte träna på sånt man är bra på än.
Nej.
Men det är det som jag tycker är roligast. Jag tänker ganska mycket... syrupptag sådär när jag tränar. Mm. Alltså det är det jag vill prioritera och bygga upp. Så det är så jag har tränat länge. Försöka... Sen kan man inte lyfta det hur mycket som helst. Alltså inte i min ålder heller. Men jag tror ändå... Alltså man förbättrar ju andra saker än bara max syrupptag när man tränar backintervaller.
Det är klart. Mm. Det har vi sett i resultatlisten också. Hur mycket tror du den här mentala aspekten kan spela roll också? Just att man kanske ändå får andra perspektiv. Jag tror, det har du ju varit uppe med på din blogg också. Att man värdesätter andra saker i livet. Vilket inte heller är fel. Utan snarare kanske är väldigt viktigt som idrottare. Att man vågar sätta idrotten i ett annat mentalt perspektiv. Att det inte allt, det finns annat. Och då kan det släppa lite ute på spåret eller på banan eller vad man är. Har du känt så?
Ja, det har jag känt jättemycket. Jag tycker den mentala biten är så otroligt avgörande. För att det spelar ingen roll om man har utvecklats fysiskt. För att om man inte får ut sin kapacitet så... Det handlar liksom mer om att få ut den till 100% än att utveckla fysiken 1%. Ja, det är klart, det måste man också göra. Men alltså... Jag tror man kan vinna mer på att få ut den kapacitet man har. Och där sitter nog en begränsning många gånger. Men det är ju inte heller lätt. Att, och det är så mycket saker som spelar roll. Och jag kan känna att för mig spelar mitt välmående jättestor roll för hur jag presterar. Precis. Och sånt kan man ju påverka själv. Men sen är det ju alltid saker som man inte kan påverka.
Och det är inte alltid bara att trycka på en knapp liksom. Nej. Det är kanske en process eller en livsprocess på något sätt. Att ja, saker och ting växer fram.
Ja. Men det här med liksom, hur mycket man tänker på idrotten och så. Det tycker jag har förändrats mycket med åren. Mm. När jag var drygt 20 då tänkte jag nog på idrotten liksom jämt. Och att allting jag gjorde skulle vara bra för idrotten. Och det fanns liksom med hela året. Nästan lika mycket.
Mm.
Nu är det ju väldigt stor skillnad på hur mycket jag tänker på skidåkning beroende på vilken månad det är. Och sen kan jag liksom gå in i det och ur det. Jag tänker inte så mycket på träningen när jag inte tränar. Utan jag kopplar på det när jag tränar och sen så tänker jag inte så mycket på det. Och jag gör ibland saker som kanske inte är direkt optimalt för skidåkningen. Men det blir optimalt för mig för att jag trivs med att göra det. Och att det är kul. Och det är därför jag fortfarande håller på med skidåkning. För skulle jag ha struntat i allt som var roligt, då skulle jag ha tröttnat för länge sedan. Och jag tror glädjen tar en mycket längre än att man liksom går in i någon slags mall som man ska följa.
Mm.
Men sen tror jag det är väldigt olika hur man vill vara. Mm. Alltså det finns ju bra exempel på framgångsrika idrottare som lever sin idrott dygnet runt. Mm.
Du, jag tror om man skulle liksom slå på det på Google ibland så kommer ordet frispråkig med i liksom i kontexten någonstans. Jag tror till och med lagt ut någon Instagram-bild på någon utdrag där från någon artikel. Upplever du dig själv som frispråkig?
Inte så väldigt, men jag säger väl, jag har väl ofta en åsikt. Sen tycker ju många att jag alltid säger vad jag tycker, men det tycker inte jag själv att jag gör. Det gör jag inte.
Nej.
Men jag har nog alltid en åsikt om saker. Jag är nog inte likgiltig.
Nej. Men kan du känna det just när man har kopplat till skidlandslaget då? Liksom, att det blir lite likriktat där. Att det är därför man uppfattar det som frispråkigt, för du sticker ut. Liksom. Mm. Och du har ju vågar liksom, vara kritisk om du känner att du är det. Liksom. Är det det du tror?
Det är ju svårt att vara öppen med saker när man är idrottare. Mm.
Om man är beroende och kanske att vara med i ett landslag.
Ja, det är man ju. Så att det är svårt att säga vad man tycker.
Men du har aldrig känt att det har begränsat dina möjligheter att vara med i ett lag?
Att jag är frispråkig? Mm. Nej, det tycker jag inte. Det blir liksom att det drar för långt. Det har jag aldrig upplevt så.
Nej. Det är snarare tvärtom då. Att det är positivt att folk, även ledare, kan tycka det är bra att man vågar säga vad man tycker.
Jag
det har inte blivit heller.
Jag tror inte att det spelar roll. Det skulle vara väldigt tråkigt om sådana saker inverkade på en uttagning. Man tänker väl att det är resultaten som spelar roll. Men, nej, men man får väl lära sig ju när det är lämpligt att säga vad man tycker och inte.
Ja, precis. Ja, ibland hinner man inte tänka. Kanske efter ett lopp i mixade zonen så det är inte alltid så lätt.
Ja, precis. Man kan vara väldigt frispråkig när man går i mål efter en tävling. Ja. Man är ju väldigt har ju så himla mycket känslor. Mm.
Det säger de här ute, vi sitter ju på Sportbladet här utanför redaktionen, och då säger de ofta, men de är så öppna i tv liksom, men det är bara för att då har ni, när ni kommer till oss en stund senare, så har ni hunnit liksom landa lite i känslorna.
Det är väldigt speciellt det där, hur man tänker och när man går i mål. Mm. Det blir ofta överdrivet.
Ja.
Alltså är man glad så är man jätteglad, och är man besviken så är man jättebesviken. Det blir så dramatiskt, fast det inte är det när det har gått ett tag.
Men kan det vara det vi också gillar, liksom, eller tv-tittarna gillar, för att det är ju så mycket känslor i idrott?
Jo, jag vet. Jo, det är det väl. Ja, det är precis som du säger. Det är väldigt mycket känslor i idrott. Mm.
Det kanske var tråkigt om alla ändå hade kommit så helt distanserade till, ett lopp.
Man är så engagerad. Men det tänker jag också där med att ha distans och så. Alltså det är inte... De är inte... Säger inte emot varandra. Det finns, alltså det finns ingen motsättning däremellan. Man kan ha distans men ändå vara väldigt engagerad och tycka att det är viktigt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så bra stöttning hemifrån, hur viktigt är det att du och din sambo är överens om det här? För att han drar ju ett tungt lass. Vi ser honom packa in och ut bilar här på mästerskap med liksom bilstolar och barnvagnar. Och det måste verkligen vara ett bra skönt stöd.
Ja, det är ju fantastiskt viktigt att familjen är med på noterna och vill samma sak.
Och att det går. Det är, det är inte alltid det funkar.
Nej.
Eller också får man se till.
Ja, men det är jätteviktigt att alla i familjen, alltså det är både min sambo då och våra föräldrar och som runt omkring är positiva till det. För att det skulle jag tycka var, det skulle döda min motivation direkt om de var emot det eller ville någonting annat. Så det har varit jätteviktigt att känna att de tycker att det är kul. För att det kräver, det blir ju i perioder väldigt mycket fokus på min skidåkning. Och på mig och vad jag ska göra. Att det får styra en del saker. Och så då, det betyder deras stöd otroligt mycket.
Mm. Har du någon gång upplevt, du sa det själv att man kan, jag menar man brottas lite med samarbete. Men har du upplevt att det har kommit utifrån aspekter på att det värderas om man idrott, fortsätter sitt elitidrottande bara för man har barn?
Hur det värderas?
Ja.
Menar du?
Ja, värderas kan ju vara positivt eller negativt.
Nej, men om, det finns ju många som andra,
om andra värderar det och liksom säger det till dig.
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att jag får mycket positivt från andra. Mm. Och
det är också en värdering. Eller,
ja, men precis. Ja. Alltså, jag får väldigt mycket positivt från andra. Men det är säkert samma sak när man har en vanlig yrkeskarriär, att man slits mellan jobb och familj och hur mycket man ska prioritera jobbet liksom, hur för familjen är ändå viktigast.
Men kan du också känna att du är en viktig förebild där för många som visar att det här går faktiskt att förena? Det är inte jätte annorlunda
än ett vanligt jobb. Nej, precis. Jag hoppas ju det. Att då, jag tänker kvinnor framförallt då, kan se att de har samma möjligheter.
Precis.
Så jag tycker jag får mycket sån positiva kommentarer från andra kvinnor också. Så det är ju bra. Ja, det är ju en svår bit.
Mm. Samtidigt som det borde vara väldigt naturligt.
Ja, jo, precis.
Men det är klart att det är... Ja. Mm. Du, idrotten av sin natur är ju ändå sån att man... Alltså man blir väldigt liksom hängiven och det är mycket timmar och skidåkningen innebär ju många träningstimmar och sådär. Men du har ju varit inne på det tidigare när det gäller liksom strukturerna inom svensk skidåkning och hur det ser ut för, utifrån ledarperspektivet och förebilder. Du har varit ute och berättat att du tycker det liksom att så här ser det ut. Var förra 2014 var det förra sommaren, va? Någonstans där som du skrev på din blogg om att här ser det faktiskt ut, att det finns noll ledare. Sen Åsa Mattsson, som jag kommer ihåg från Thunder Bay tror jag, som jag var där med, var förbundskapten, så är det liksom noll kvinnliga ledare inom längdåkningen. Och du hade tittat på hela skidförbundet tror jag, va?
Ja, det var hela.
Ja. Var du förvånad över att det var sådana siffror, att det är alltså sånt litet, eller sånt litet obefintligt ledartal?
Ja, det blev jag ju lite chockad över när jag såg de siffrorna. Jag såg ju dem från Riksidrottsförbundet. Då var det alltså 51 anställda män i alla skidgrenar sammantaget. Det var siffror från 2013 och så var det noll kvinnor anställda. Så det var ju en otrolig fördelning.
Det speglar ju inte samhället i övrigt.
Nej, precis, det gör det ju inte. Och även om det finns obalanser i övriga arbetslivet så är de ju sällan så extrema. Det var väldigt skev fördelning. Och men det började väl så att jag såg de där siffrorna. Och sen har jag ju länge tänkt på att jag har saknat en kvinnlig ledare. Mm. Det har väl liksom vuxit fram det mer och mer att det är, alltså jag har väntat på att det ska komma en kvinna, men det har aldrig kommit någon.
Varför tror du att det inte har gjort det?
Nej, det finns ju flera anledningar, men det har ju varit den uppfattningen att det inte finns några kvinnor. Men det tror jag absolut att det gör. Och sen att kvinnor inte skulle vilja. Men det ser vi ju i andra idrotter att de har kvinnliga ledare. Så varför ska det vara annorlunda i skidor? Det finns många olika delanledningar. Men det har ju mycket med traditioner att göra. Att det har varit män och så har de fortsatt att rekrytera varandra. Och sett deras kompetens. Så jag tror det känns som det är väldigt mycket det här att Man tar in liksom tekniktränare som är duktiga på träningsbiten. Men det är ju mycket andra saker som är viktigt också.
Om man tittar på som skidlandslaget nu så finns det ju en del kvinnor där, men det är oftast så att de är i roller som sjukgymnaster eller naprapater då, så, ja. Som
Och det är ju jättebra att vi har haft kvinnliga fysios.
Mm.
De har ju blivit viktiga eftersom vi inte haft några kvinnliga ledare.
Tror du de har blivit extra viktiga just ur den aspekten?
Precis, det är ju dit man har gått och lättat sitt hjärta.
Mm. Nej, men men lite så.
Nej, men det finns ju vissa saker som det är skönare att prata med en kvinna om. Så är det ju. Men de har ju inget ansvar i verksamheten. De påverkar ju ingenting. Så att man kan inte räkna dem till ledare. De är ju fysios. Så att det behövs ju även kvinnor som påverkar verksamheten.
Skulle du beskriva liksom verksamheten kring skidlandslaget som väldigt liksom manlig? Jag tänker inte bara till ledartal utan liksom i sin verksamhet. Hur tror du den skulle sett annorlunda ut om det funnits en kvinna i ledarposition?
Ja, lite annorlunda, det tror jag.
Mm. På vilket sätt tror du?
Ja, men det är så det är liksom alla i skidåkning är det ju så mycket saker som där det bara är män, även vallarna, de är ju 100% män.
Mm.
Det är ju, och där är det nog svårt att hitta kvinnor som är intresserade av vallning.
Så finns det någon där ute som är intresserad så ska vi...
Ja, och det tycker jag nog inte är det viktigaste. Nej. Att få en kvinnlig vallare, även om det ska också vara bra. För att nu har vi ju testpiloter som då väger 40 kilo mer. Och så. Men ja, jag skulle tycka det är viktigare att få en kvinnlig ledare.
Mm. Utifrån så brukar jag lyfta fram skidåkningen som ganska jämlik sport. Om jag bevakar fotboll till exempel, där det är väldigt stor skillnad mellan dam och herr fotboll. Men skidåkningen för mig framstår som väldigt jämlik. Om man tittar också på massmedialt så är det ganska lika mycket fokus på, eller mer på Charlotte än vad det är på Johan och Marcus Hellner. Och liksom Björgen och Johag. Peter Nortug slog väl ut dem kanske då, men det beror på att han är han. Men det är nästan en större fokus på tjejernas lopp. Det rimmar ju lite illa med att det inte är lika liksom jämlikt i och runt strukturen egentligen.
Absolut.
Det kanske inte är så jämlikt som jag tror. Det kanske bara,
nej, men jag tycker nog skidor är jämlikt på vissa plan, men inte på andra.
Nej.
Och den traditionella skidåkningen är ju väldigt mycket mer jämställd jämfört med långloppen. Där är det ju väldigt mycket fokus bara på herrarna.
Mm.
Och så där ligger man ju väldigt mycket efter.
Okej, ja, det kan vara en skillnad mot världscupen.
Ja, det tycker jag. Väldigt mycket mer medialt fokus på herrarna. Mm. Det är liksom herrsegraren som vinner tävlingen och damsegraren vinner damklassen.
Så är det nog. Han vann loppet, hon vann damklassen.
Ja.
Ja. Där har ju vi ett ansvar då.
Ja, det har ni ju absolut. Mm. Och
men kan du tycka, jag menar, när jag precis pratar med en sån liksom stjärna, får man säga då, som Lotta Schelin, som har liksom kommit långt med sin fotboll och lever på det, är professionell och har en bra inkomst, så är ju henne, säger hon ju att, ja, men hennes dröm är ju att liksom alla tjejer ska kunna känna att de har samma möjlighet att lyckas, men att det inte är så. Men på skidåkningen, du kan du ändå känna där att där har liksom, det finns en förutsättning där för alla tjejer, precis som för killarna, att liksom satsa på sin sport.
Ja, det gör det väl. Men det finns ändå vissa skillnader, skulle jag säga. Alltså, ibland kan man se att killar har lite lättare för att få bra kontrakt, till exempel. Så det finns en skillnad.
Varför har de det då? Är de bättre på att snacka till sig det, eller är det bara så att det är mer
Nej,
värt?
Det värderas lite högre. Och det har nog varit så historiskt, så att det lever kvar lite grann.
Mm. Finns det andra områden som du känner att, som just inom skidåkningen eller inom sporten i stort så där, som du känner att, för du funderar över de här frågorna en hel del liksom.
Mm.
Är det någonting,
ja,
som...
det är ju många idrotter som har väldigt långt kvar till jämställdhet. Så är det.
Ja.
Och,
är det någon specifik idrott eller någon specifikt område som du tänker på? Är det ledarbiten framförallt, eller är det...
Mm. Inom många lagidrotter så är det ju på alla plan.
Mm.
Då är det ju förutsättning att bedriva idrotten, och ekonomiskt har ju, de lever ju skilda världar. Mm. Så att det är man ju glad för, att skidåkningen ändå är så pass jämställd som den är då. Men det finns ju även andra liksom bitar, som att man forskar ju mest på män, så man vet ju mest om hur män ska träna till exempel, och det som rör kvinnor specifikt, det fokuserar man ju inte så väldigt mycket på. Jag tror det finns väldigt mycket kvar att utveckla där som vi inte vet.
Just det. Och då kanske forskningen tillsätts ofta av män för att vara liksom riktad mot manlig idrottande.
Ja, det har ju varit så i alla fall.
Mm.
Och det kommer ju mer, men alltså det finns ju saker som berör bara kvinnor som vi skulle behöva veta mer om.
Som?
Ja, men till exempel hur vi ska träna i förhållande till menstruation och sånt.
Mm.
Det vet vi ju inte så väldigt mycket om.
Det finns nästan ingen forskning alls på det.
Nej, det finns lite.
Mm.
Det finns inte så mycket tydliga riktlinjer och svar.
Och det är inte någonting som man får hjälpa från skidförbundet, att så här borde du lägga upp din träning under den här perioden?
Nej, sådana saker prioriteras ju inte så mycket.
Så har man lite PMS-besvär så håller man tyst och kör?
Ja.
Mm. Utan att någon, då får någon gissa sig till det. Eller tas det inte en sån hänsyn? Kanske svårt.
Nej, men
också.
Det pratas inte så mycket om det.
Nej.
Det kanske skulle vara annorlunda om det var kvinnliga ledare också.
Tror du att skidförbundet får kvinnliga ledare inom den närmsta framtiden?
Ja, det hoppas jag verkligen.
Har, är det någon som har pratat med dig efterhand? Jag förstår att man kanske mitt i när det kommer sådär, men är det någon som har tagit upp frågan med dig liksom, och sagt att så här ser vår jämlikhetsstrategi ut? Eller?
Nej, det har vi inte pratat om.
Kvinnor och, eller längdåkning och kvinnor, så har det ju till och från också debatterats mycket om kroppsideal. Och Sofia Henriksson bland annat, som slog igenom i höstas, gick ju ganska öppet ut och berättade att hon tog en paus för att det, hon hade lite problematik med ätstörningar. Hur utbrett tror du att det är inom skidåkningen, och vilka kroppsideal är det som dominerar liksom? Är det, eller är det liksom överhuvudtaget ett problem, tycker du?
Ja, det är ju ett problem inom skidåkning och konditionsidrotter överhuvudtaget, där lätta kroppar premieras. Sen om det är liksom kroppsidealen som är mest framträdande, eller om det mer handlar om prestation och så, det är ju svårt. Och det är ofta en kombination, tror jag. Mm. Och men de hänger ju också samman. Men skidåkning är ju en sport där sådana saker spelar roll. Och då är det ju, då förekommer det ju. Och det kommer väl då och då, ibland mer och mer, eller ibland blir problemen större och ibland så känns de ganska kontrollerade. Jag skulle inte säga att det är extremt, att det är ett extremt stort problem inom skidåkning. Mm.
Men det finns där som i andra idrotter.
Men det finns där under ytan, och då så ploppar det upp. Och jag tycker att det är ju bitar som man måste jobba med förebyggande och prata om innan det blir för allvarligt. För när det har gått långt, då blir det svårare att få bukt med det också. Och när en tränare upptäcker det, så kanske det har gått för långt också.
Nu vet inte jag hur det ser ut där, men man pratar väl nu om att försöka implementera det ordentligt på skidgymnasienivå liksom. Mm. För där tror jag inte heller det har funnits någon riktig struktur kring problematiken innan.
Nej, jag tänker det är jätteviktigt att jobba med det under skidgymnasietiden. Mm. För då är det ju också en känslig ålder. Och alltså det är ju viktigt att tränarna är utbildade i den frågan och vet hur de ska hantera det. För en sak är ju att vi ska prata om det. Men det är ju viktigt att vi pratar om det på rätt sätt, så att det inte blir att man uppmuntrar till det när man pratar om det. För det är ju väldigt smittsamt också. Så att om
en gänget börjar,
ja, så blir det fler påverkade.
Det är väldigt svårt där, för det finns ju en liksom gräns för när du går ner något kilo och blir lite lättare och lite snabbare, så kan ju det ha en gynnsam effekt givetvis då. Men att ligga kvar där, eller att liksom optimera det utan att det faller över, det är väl där också en svårhet.
Ja,
finns.
Det är det. Så det är ju viktigt att idrottare har stöd i det där och kanske inte gör sånt på egen hand bara. Då,
om man tittar på tjejernas kroppar i världscupen, så ser de ju ändå väldigt olika ut. Man kan vara framgångsrik om man är väldigt muskulös som Marit Björgen, om man är muskulös som Charlotte Kalla, eller om man är smal som, men ändå muskulös och stark får vi säga, för Therese Johaug är ju det, men hon är ju liten. Så det visar ju på något sätt, är det viktigt här att det flera olika kroppstyper, får man säga så, som ändå visar att det går. Och du har ju Stina Kowalczuk som är jättesmal liksom, men också som lyckas, att det finns
det är ju
olika. För det är inte så att det är en smal förebild som jämt lyckas.
Nej, precis. Det är ju jättebra med skidåkningen, så att man kan lyckas med olika kroppar. Och man kanske har lite olika egenskaper då, bra på olika saker beroende på hur man ser ut. Det tycker jag är väldigt bra.
Har det blivit någon form av, tycker du, snedvridet där liksom kring kroppsidealen? Att som har påverkat liksom trender. Jag tänker att Marit med sin muskulära kropp har satt någon trend liksom, eller att det är att man nu vill snegla på Therese Johaug, för hon har gjort stora framsteg.
Ja, men säkert så gör de ju det. Alltså, man påverkar sig säkert av dem omedvetet. Och det blir ju så viktigt hur de, vad de förmedlar också. Så det har man säkert blivit påverkad av. Och då är det ju bra att de ser olika ut. Så att man ser då att man kan vara både muskulös och man kan vara lite mindre och vara bra på olika saker. Men alltså alla har ju väldigt vältränade kroppar. Mm. Ska vi ju inte sticka under stol med.
Nej, så är det. Så är det.
Och det är ju, tycker jag, en svår balansgång det där. Vad som är en sund kropp och inte. Och för kvinnor blir det ju liksom ännu mer så. För att det blir ju ofta det här manliga som har fördel. Alltså man eftersträvar ju ofta manliga egenskaper som muskler och lite fett på kroppen. Och det blir ju liksom en svår balansgång för kvinnor. För att det är ju inte det som är naturligt alla gånger. Och det blir också därför det lättare uppstår problem med mat och vikt. Mm. Och sen har vi ju mera, vi sätter mer på spel än vad män gör. Vi rubbar våran hormonbalans på ett annat sätt än vad killar gör. Mm. Så att vi har ju så mer att riskera.
Så. Och det är klart att rubbar du den för mycket så kanske du inte kan få barn. Alltså det finns ju följder som kan bli väldigt starka där.
Ja, men precis. Det är dels det och sen att man kan få benskörhet helt enkelt. Mm. Så att det kan ju män också få, men då har det ofta blivit mer extremt. Det är ju rätt ovanligt. Mm.
Så. Men just det här, jag menar, är inte det hela elitidrottens problematik egentligen? För att du måste, eller så här, de bästa är så extrema liksom. Det är inte hälsosamt med elitidrott egentligen.
Nej, det är det ju inte. Men det är viktigt att man pratar om de frågorna. Mm, mm.
Och det är där igen, då ringer vi in med lite fler kvinnliga ledare, så kanske man får in det samtalet på ett naturligt sätt.
Ja, att man förstår att det är viktiga frågor. Mm.
Och den diskussionen, saknar du den inom skidåkningen just nu?
Ja, men jag tror ju, man ska inte säga att det har med skidåkning att göra, för jag tror att det liksom är så i idrotten.
Mm. Hur skulle du vilja att det ser ut? Att man pratar om det mer, att man lyfter upp det?
Ja, men att kvinnofrågor prioriteras mer. Mm. Och där har vi ju en sån bit. Alltså ätstörningar är ju mycket vanligare bland kvinnor. Så att
så generellt så är liksom kvinnofrågorna, kvinnoperspektiven liksom för dåligt representerade i liksom idrotten. Mm.
Det tycker jag. Mm.
Har du några så här jättebra tre tips liksom här till SOK, RF och skidförbundet?
Ja, jag har ju nämnt några här.
Ja. Jag hoppas att de lyssnar den här gången och tar med det.
Men det har ju stött på både genom de saker vi pratar om menstruation och sånt. Men även liksom när jag var gravid så, alltså det fanns ju inte så jättemycket forskning på det.
Hur hårt får man träna, nej, när man är gravid? Hur länge? Nej.
Och just vart ska man vända sig för att få den kunskapen? Det ligger väldigt mycket hos kvinnan själv att ta reda på det. Och vart hon ska vända sig då. Just det. Kanske hade kunnat finnas lite mer en handlingsplan där. Hos alla förbund.
Mm. Och tips och råd om man säger läkare, vad säger forskning.
Man kan ju inte riktigt vända sig till vanliga mödravården med sådana frågor. För det går ju inte att jämföra vad en otränad kvinna kan göra och en vältränad. Det är ju två helt olika saker. Och då blir det mycket det här att man ska gå på egen känsla. Och det kan man ju bra som idrottare. Men det, alltså det tar ändå ett tag att lära sig vad är den känslan. Och ja, man är ju olika bra på att känna efter ändå.
Ja, och sen kan man känna efter, men man kanske också ibland vill ha någon slags bottning i någon form av forskning eller.
Ja, jo, man får ju ändå trygghet av kunskap som man får. Så ju mer man vet, desto tryggare känner man ju sig när man tränar.
Och då kanske fler idrottande kvinnor hade vågat skaffa barn tidigare och liksom låta karriären fortsätta?
Ja, och det är ju... Men man märker att det är fler och fler kvinnor som vill träna under graviditet på alla nivåer. Mm. Så det är ju ämnen som är viktiga och intressanta för många. Inte bara den yttersta eliten.
Nej, det är sant. På motionsnivå. Maria Rydqvist, tack, och jag hoppas att vi får chans att återkomma i de här frågorna, för det kommer det finnas anledning till.
Tack så mycket.